Ja, hjärtligt välkomna till den här veckans avsnitt av Geekpodden. Jag som håller i mikrofonen, det är ju Patrik Hjelm och also known as strategi- och taktikexperten i den här podden, tydligen. Men det är också så att vi har ju en person till som är med i den här podden. Och det är en person som inte har någon experttitel. För det är nämligen första gången någonsin som ni kommer att höra den här rösten i Geekpodden sammanhang. Och den rösten tillhör vem då?
Ulrika Edström. Det är kul att vara här för första gången.
Och du vet att din experttitel efter det här kommer ju bli det här avsnittet handlar om. Från och med nu, bara så du vet. Men du sa också precis innan vi körde igång här att om det är någonting förutom det här avsnittet som du är expert på så är det en annan grej. Vad var det?
Ja, det är en kultserie som sändes för väldigt många år sedan och det är ju om Koreakriget, serien MASH.
En av världens roligaste tv-serier någonsin. Kollar du ofta på den?
Ja, minst en gång om året.
Det är bra, det måste man göra. Det är som jag kollar på Band of Brothers ungefär. Bra! Vi har en liten nyhet till det här avsnittet också. Och det är nämligen så att vi har startat ett litet samarbete med ett gäng som kallar sig för Active Quiz. Det är helt enkelt en digital tipspromenad. Så när ni har lyssnat på det här avsnittet så kan ni gå in på activequiz.se, ladda ner en app, Active Quiz-appen, registrera er och logga in där och sen så kan ni helt gratis ge er ut på en liten tipspromenad. Och då kommer det funka så att man går ut och går, jag vet inte exakt hur lång sträcka vi tar, om vi tar 1 kilometer eller 2 kilometer. Och sen med jämna mellanrum så kommer ni att få frågor om just Twin Peaks. Tanken är ju helt enkelt att få lite rörelse i samband med det här. Och att det kan vara kul att testa sina kunskaper kanske om Twin Peaks. För det är ju det den här avsnittet kommer att handla om. Precis, veckans avsnitt, där har vi Twin Peaks, denna fantastiska kultserie som sändes, eller började sändas år 1990 på våren i USA och sen tog SVT upp den i november 1990. Och när ni lyssnar på det här avsnittet, det vet jag inte när ni lyssnar, men när avsnittet släpps så är det någonting som kallas för The International Twin Peaks Day den 24 februari varje år. Anledningen till det är ju att Special Agent Dale Coopers första replik i Twin Peaks-serien är ju följande.
Diane, 11:30 a.m. February 24th. Entering the town of Twin Peaks. It's 5 miles south of the Canadian border, 12 miles west of the state line.
Där rullar han in i staden där alla känner alla. Och därmed så har det 24 februari blivit The Twin Peaks Day. Brukar du fira Twin Peaks Day, Ulrika?
Inte direkt. Jag är lite så här förvånad varenda gång du nämner att det är den här stora dagen idag varje år. Och då, ja men självklart, då blir man ju sugen på en good damn coffee och lite körsbärspaj.
Precis, jag är fruktansvärt dålig på att ta körsbärspajen, men kaffet däremot det njuter jag av lite extra just den 24 februari varje år. För er där ute som inte har riktigt koll på Twin Peaks så undrar jag vad ni har hållit hus de senaste 34 åren. Men det är ju så att det här är en ordentlig kultserie som hade premiär alltså 1990. Gick i 2 säsonger, 90-91, innan den blev nedlagt av kanalen ABC. Och sen fick den en liten återkomst 2017 med en 3:e säsong. Där då skaparen David Lynch tyckte att han hade lite idéer kvar. Som sagt, det har blivit en kultstatus kring det här. Den har blivit hyllad genom alla år egentligen. Och kanske mer och mer ju längre tiden har gått. För att den var väldigt nyskapande när den väl kom. Hur är din relation till Twin Peaks? Kommer du ihåg Twin Peaks? När den kom, du är ju inte så gammal som jag är. Men...
Ja, jag var ju i princip 2 år när serien släpptes första gången. Så nej, jag var inte med från start kan man ju inte säga. Utan det var väl så här i tonåren. Så jag för mig, det kanske gick någon repris på tv, man såg något avsnitt. Och sen så såg man inte mer, man blev ju ändå lite, men vad är det här? Det här är ju något speciellt. Man har ju aldrig sett något liknande och egentligen så har man ju inte sett något liknande efteråt heller. Men sen så dröjde det några år och sen så införskaffade man en DVD-box och då var man ju fast.
Det är ju så och du är ju som sagt lite yngre än en annan. Men jag var faktiskt bara 11 år när den hade premiär på SVT. Och jag kommer ihåg den gick sent på kvällarna. Man såg vissa avsnitt och vissa delar av avsnitten, för det fanns ju en hel del i den serien som kanske inte var jättelämpligt för barn. Men det var ju någonting som var en ganska stor hype. Många, för inte alla höll jag på att säga, kollade på Twin Peaks när det gick. Och en liten snabb recap om storyn i Twin Peaks för er som inte vet det. I grunden så handlar det om ett mord på The Homecoming Queen, eller vad det kallas i USA, The Prom Queen, Laura Palmer. En 17-årig tjej som hittas i en plastsäck kan man väl säga, eller invirad i plast vid en sjökant. Och därifrån sen så börjar det nystas upp då för att ta reda på vem är det som har mördat Laura Palmer. Och till sin hjälp, till stadens hjälp, så kommer då specialagent eller special agent Dale Cooper från FBI. Mästerligt spelad av Kyle MacLachlan. Han tar sig dit, försöker hjälpa den lokala sheriffen att lista ut. Och så händer det en massa saker under tiden. Med, det är fler mord och det blir ganska fort, ganska mystiskt med en massa andar och andra världar kan man väl säga. Som man får lite inblick i. Och det är drömmar och det är tibetanska grejer. Och det är, som du är inne på Ulis där, att det är en väldigt speciell serie. Och den var speciell då och den skulle nog ses som hyfsat speciell även idag i den här mixen av ett kriminaldrama och något konstigt med demoner och andar och massa andra saker. När du såg den då första gången, har du några minnen från just, tyckte du det var bra den kombinationen, om vi säger så?
Första gången jag ändå såg det, jag kommer inte ihåg jättemycket från det, utan där var det ju bara att man fick något intresse och det har legat liksom kvar någonstans i bakhuvudet att det här är någonting som man ska se. Och jag menar, det var ju ändå på den tiden streamingtjänster fanns inte, hur ska jag se den här serien? Så det tog ju liksom några år. Men när man väl började se den, när man hade den här DVD-boxen, då var man ju fast. Och alltså, det är ju så här att den är så långsam serien om man jämför alltså med serier som görs idag. För där händer ju saker nästan hela tiden. Du måste vara hela tiden aktivt titta på serien för att hänga med. Men där var det att det går långsamt. Men det är någonting med musiken och som får en att fastna. Den går långsam serien, men det händer ju saker, det är detaljer i nästan varenda scen man ser. Jag tror det är lite så här kombinationen, det här ja, med detaljrikedomen och just alltså, musiken i det hela som ändå gör att man fastnar där i början.
Ja, men jag förstår vad du menar, för det är verkligen, alltså mordet på Laura Palmer klaras inte upp förrän efter halva andra säsongen, och under tiden så är det en massa relationer mellan olika karaktärer, det dyker upp sidospår, det är stora affärsuppgörelser som ska göras, något markprojekt och det är droghandel och det är prostitution och det är en massa saker som rör sig runt om den här inositationstecken lilla staden Twin Peaks. För vi kan väl bena upp den där lite, för att jag kommer så väl ihåg att en av SVTs reklam för den här serien var ju att i staden där alla känner alla så har det skett ett mord på Laura Palmer liksom och bla bla bla. Och jag har alltid tänkt på det där varenda gång jag ser inledningen på tv-serien. Eftersom det känns lite konstigt att alla känner alla i en stad med över 51 000 invånare. Hur är din känsla? Är du som jag som lite grann reagerar på det varje gång, eller känns det som att vi kan skita i det?
Nej, men det är ändå intressant, för jag menar att du blir påminn om det antalet invånare i början av varje avsnitt. Du kommer liksom, du åker in mot Twin Peaks och där ser du stadsskylten Twin Peaks och sen så invånarantal 51 000, någonting mer. Och jag tänker så att när, alltså en annan som bor i en medelstor svensk stad som är runt 50 000, det är klart man inte känner varenda en.
Och det roligaste är ju någonstans också att om man tänker vidare på det där, så platserna som är med i serien, det är inte heller riktigt passar i en stad på 51 000 invånare.
Nej, det har jag tänkt lite liksom på, för de har ju alltså specifika plattor de spelar in liksom, och det är utspel som vissa scener. Men sen så har du ju så här Horns par, eller så här varuhus, och då får man ju lite stadsbilder som absolut egentligen inte passar in i de andra miljöerna man ser i serien. Och där får du, ja men det är ju ändå en lite större stad. Men det är ju egentligen den enda gången man ändå märker av det, tycker jag, i serien.
Ja men precis, för annars har du liksom hotellet The Great Northern verkar ligga långt bort. Sheriffstationen verkar ligga jättelångt bort, för det är helt öde där den ligger, känns det som. Du har liksom en diner som ligger typ bara i en korsning någonstans. Du har Roadhouse som också är liksom mitt ute i ingenstans. Och så är det jättemycket skog i hela handlingen egentligen. Så det är en liten sån här speciell reflektion man kan göra kring hur de egentligen tänkte kring det här. En annan sak som jag tycker är lite intressant med den här serien är att det är David Lynch och Mark Frost som har skapat den, och David Lynch är ju välkänd för att göra en massa mer eller mindre konstiga filmer och serier och liknande. Och det som slog mig när jag gjorde lite research för det här, det är att planen från början var att de ville göra en kombination, kan man säga, av en kriminalhistoria och en såpopera. För såpoperan var ju extremt stora vid den här tiden. Vi har ju Dallas och Dynasty och Falcon Crest och allt vad de heter. Och då vill man göra en annan take på en såpopera, men det skulle fortfarande ha med stora element från en såpopera. Och det tror jag inte jag personligen reagerade på första gången jag såg det. Men när jag såg om det nu igen så tänkte jag mer på det, och då finns det lite såna här lite överspel, lite dåligt skådespel och lite sådana saker som gör att man ändå får den. Och helt plötsligt så känns det som att de sakerna var meningen. Får man helt plötsligt en tanke på att ja, men det gör inget om du spelar över i den här scenen, för att det passar in i såpopera-grejen här som vi har tänkt oss. Är det någonting som... Vad känner du för just den här kombinationen av en såpopera och en kriminalhistoria?
Man märker ju ändå av det. Det är ju så att det är så stor skillnad på olika skådespelare som man har castat till den här serien. Vissa är ju väldigt duktiga skådespelare, men sen så har vi någon som är väldigt melodramatiska i sitt framförande. Och just det här att de försöker ändå få så här lite stereotypkaraktärer i serien. Tonårstjejen som blir förälskad i sin bästa kompis pojkvän, och de utvecklar en stor kärlekshistoria.
Vi har liksom tonårstjejen som blir förälskad i en FBI-agent, en äldre mannen och så vidare.
Och just i de här, så här kärleksscenerna som vi ändå har genom serien, det är ju alltså flera, alltså jag tänker Donna och James, vi har Sheriff Truman och Josie. Det är ju väldigt så här stora emotionella scener, de nästan så här överspelar sin kärlek till varandra som man inte riktigt kan ta på allvar.
Ja men precis, och det är väl någonstans där kanske den här såpopera-tanken kommer in i, du använder uttrycket melodramatiskt, och det är väl typexempel på en såpopera och de stora gesterna liksom. Men tycker du att det funkar bra ihop med en kriminalhistoria som ändå i grunden är ganska mörk?
Ja, men jag tror det gör det för den här serien. För skulle det egentligen bara handla om det här mordet på Laura Palmer, jag tror att man skulle nog ha tappat intresset, utan det är ju lite de här sidohistorierna som ändå gör att man fastnar lite mer för karaktärerna.
Ja, men precis. Alltså de skruvade karaktärerna gör ju att man vill fortsätta att se den. Man vill se hur det går för Andy och Lucy och Dick och barnet och allt vad det är. Och, man vill se lite hur ska de lösa det här med Nadines superstyrka och att hon är plötsligt är tillbaka på high school.
Superstyrkan där, för att så här, första gången jag såg det här så tänkte jag att efter hon hade tagit den här överdosen, tappar sitt minne, hon blir återigen från att vara en 35-årig dam, nästan är det ju den serien, fast en annan kanske inte ser som en dam idag, blir en tonåring mentalt och tror att hon är det. Men sen så när man har sett den efteråt så ser man en scen innan det här har hänt. Hon sitter och tränar på en träningsmaskin i deras vardagsrum. Och man ser att hon blir irriterad över någonting. Och så märker man av den här superstyrkan. För hon förstör ju den här träningsmaskinen. Och då tänker jag, vart kommer den här styrkan? För man tror ju först att det här är efter den här överdosen. Hon har fått övernaturlig styrka. Men det har hon haft innan. Men man får ju ingen förklaring för det här. Och det är det som gör det lite roligt med Twin Peaks.
Ja, men precis. Och det, då blir man typ sådär att är det helt plötsligt att hon inte kan kontrollera den längre bara. Efter att hon har tappat minnet och allt det där. Att hon liksom inte, hon är inte vuxen längre i hur hon hanterar den. Men bra. Såpopera kombinerar med kriminalhistoria. Och det är väl kanske det också som gör att den fortfarande håller på något sätt. Att den sticker ut fortfarande. Hade det bara varit Laura Palmer som du säger så hade det varit som vilken True Detective historia som helst. Med lite övernaturliga inslag och sådär. Vi måste prata om en sak. Du har redan nämnt den lite grann tror jag om jag kommer ihåg rätt. Och det är ju den fantastiska musiken i Twin Peaks. Allt ifrån signaturmelodin till de här uppträdandena på The Roadhouse. Och jag kommer ihåg att jag köpte CD-skivan, soundtracket liksom. Och den är ju skapad av en herre som hette Angelo Badalamenti. Han gick ju bort här för något år sedan tillsammans med David Lynch. Och den, jag känner ju att musiken tillsammans med bilderna och hur de filmar saker och ting skapar den här mystiken också som gör att det inte faller platt när det blir demoner och andar och ugglor och allt möjligt. Så musiken gör liksom att det blir kanske lite mer trovärdigt.
Trovärdigt och trovärdigt, Patrik, det vet jag inte. Men det gifter sig, det gör ju det.
Ja, vi kan väl säga att det gifter sig då och inte att det nödvändigtvis är trovärdigt. Men det gör att man hålls fast i varje fall i serien och det inte blir för platt. För det är ju någonting som går igenom hela den här serien, så är det ju mystik, det är konstiga saker som händer. När jag såg den igen nu så blev jag förvånad över, för jag hade ju den här bilden som man gärna säger när man pratar om Twin Peaks och beskriver Twin Peaks, att ja, men det börjar som en klassisk kriminalhistoria och sen så blir det konstigt. Men egentligen redan i första avsnittet så finns det en jättekort filmning bara i skolkorridoren när de har fått reda på rektorn håller talet eller berättar om att Laura Palmer är död. Då gör de bara en jätteliten åkning med kameran i en tom skolkorridor. Pågår kanske 2 sekunder, 3 sekunder. Och så med Badalamentis musik på. Så redan där så känner man att det är någonting som är väldigt konstigt här. Och så tidigt kommer inte jag ihåg att det var. Men sen så är det ju, det är ugglor som flyger, ugglor som hoar, det är träd, det är trafikljusen som vajar i vinden och så vidare. Så för att liksom beskriva att det är någonting som inte riktigt stämmer. Och sen har vi ju det kanske mest mystiska av allt, det röda rummet. Kan du beskriva det röda rummet för våra lyssnare?
Det röda rummet, det röda i det här rummet, det är ju draperier i sammet. Alla väggar är klädda med det här draperiet. Vi har 2 fåtöljer som står mitt i. Och nu kommer jag inte riktigt ihåg golvet, men jag har, är det inte schackrutigt va? Och det har en belysning som är lite neddämpat och det kan komma plötsligt blixtrande ljus i det här rummet. Och där är det ju en speciell melodi som kommer när vi kommer till det röda rummet.
Precis, då spårar Badalamenti ut igen. Och i det här rummet så sker ju då de här olika, oftast drömmar som Dale Cooper har. Och sedan, spoiler alert, så visar det sig att det här kanske faktiskt är ett verkligt ställe också som man kan ta sig till. Och där inne så är det en, i varje fall första gången som man ser det här, så är det en dröm som Dale Cooper har. Då är det en kortväxt person i röd kavaj, har jag för mig, som går baklänges och pratar baklänges och står och dansar. Och så är det en gammal, åldrig Dale Cooper och Laura Palmer, och det finns jättar i det här rummet. Det finns allt möjligt i det här rummet. Och det kom också ganska tidigt i första säsongen, vilket jag inte riktigt kom ihåg faktiskt. Vad tror du, om det är så att det faktiskt funkar i sammanhanget, vad tror du det gör, vad är det som gör att det funkar? Alltså är det liksom att, ja men okej, nu vet vi ju hur Twin Peaks funkar. Men när man såg det första gången så måste det varit extremt annorlunda och konstigt. Och ändå så blev folk fast för det. Är det på grund av att det är konstigt? Eller vad tror du att det kan finnas för bakgrund till att det funkar?
Ja, alltså det här att det är ju konstigt. Och där tror jag att det finns lite så här två läger. För jag tror att många börjar ändå se på serien. Men det här dök upp. Då tror jag att då delar det sig. De som verkligen, ja, det här gör det ännu bättre. Kontra dem, nej, nu spårar det ur. Det här är ingenting för mig.
Ja, det var nog vattendelare, de där sakerna, när det blev. Det är sin sak att man har lite ugglor som flyger och hoar i bakgrunden. Men när det verkligen blir faktiska platser nästan som det här, då blir det nog en vattendelare. Det är ju så att det finns i den här mystiken, eller så är det ju då andra världar, eller vad vi ska kalla det då, som längre fram som har reda på att det finns en White Lodge och en Black Lodge. Och från de här världarna kan man säga så kommer det två stycken andar eller demoner som tar över mänskliga kroppar. Och de heter ju då Mike och Bob. Bob är ju det som sen visar sig vara mördaren egentligen, som lever på att ta liv, kan man väl säga. Det finns ju en intressant historia kring Bob just. Han var ju alltid, vad jag har förstått, med i manuset att det var en demon, men de hade egentligen ingen som skulle spela Bob. Men så i någon av de första inspelningsdagarna så spelade de in en scen i Lauras rum, och nere vid sängkanten så syntes i bild en rekvisitör som jag nu inte kommer ihåg namnet på. Och han såg så fruktansvärt obehaglig ut när han satt där nere i grottstripigt hår och satt och försökte gömma sig under vid sänggaveln medan de spelade in scenen, för att han sen skulle kunna gå in och fixa. Och det här gick ju David Lynch igång på och bestämde sig för att honom ska vi ha som då demonen Bob. Och det är sen den bilden eller sekvensen som man ser i Sarah Palmer, Laura Palmers mamma, hennes vision av, första vision av Bob är ju när han sitter vid sänggaveln där. Och sen så finns det hans bror, eller vad man ska kalla det för, Mike, som också i början är en ond demon, från början har varit det, men som sen har tagit sig från det där, huggit av sig armen bland annat, för att kunna bli mer god helt enkelt. Vad är Bob läskig?
Alltså, känslan av Bob skulle jag nog säga är läskig. Sen så, vi pratade ju lite här att det är lite såpaaktigt. Och där ska jag nog säga att det är lite att överagera i den rollen. Så att då blir det ju faktiskt lite komiskt i det. Så att själva känslan som de försöker förmedla, ja, men jag tycker han kanske är ganska läskig. Men man blir ändå, man kan skratta åt det också.
Det är lite så att det är läskigare jumpscaren på Bob, alltså när han dyker upp bara, och tanken på Bob är läskigare än när han, när man ser i spegeln till exempel, och han har sitt galna skratt och så vidare.
Alltså, där kan jag tycka att just den här karaktären när han spelade, det är inte så jätteläskigt. Men alltså det att när Bob går in i de andras karaktärer, riktiga skådespelare, då kan jag faktiskt uppleva nu blir det lite mer läskigt faktiskt. Och de är liksom, det, är verkligen att, det känns som att där lyser det igenom den här ondskan som ändå Bob ändå är.
Precis, och det, ja, vi skulle väl egentligen varnat för det här redan innan, att det här kommer bli ett avsnitt fullt av spoilers. Men det är ju så att liksom när i andra säsongen, när de väl avslöjar vem som faktiskt är mördaren, eller man börjar förstå vem som är mördaren, och det är ju spoiler alert då, det är ju Laura Palmers pappa, visade sig, Leland Palmer, som är besatt av Bob. Och när han börjar, när Bob börjar märkas i den karaktären, då är det precis som du säger, då ser man liksom ondskan på riktigt. När han ja, han mördar ju sin, om det är sin systerdotter eller vad det nu är, Maddie, på ett väldigt våldsamt sätt, och han bär runt med hennes lik i en golfbag och massa sådana saker. Det är ganska vidrigt, och det säger ju ganska mycket om kvaliteten på den skådespelaren, tänker jag.
Ja, absolut. Nej, men han kan ju verkligen förmedla, den här skådespelaren som spelar Leland Palmer, han förmedlar ju ändå alltså en vänlig familjefar, och sen bara sekunden efter så byter han totalt karaktär till en likgiltig mördare som har ett hånflin.
Precis, ett härligt hånflin, och så ja, nej, och kan svänga på en femöring. Men det är Bob och Mike som då är de här demonerna eller andarna som tar över mänskliga kroppar och sen försöker få energi på olika sätt. Bob framförallt genom att ta livet av andra. En sak som jag reagerade på när jag såg det, så om Twin Peaks nu, som jag inte riktigt har tänkt på innan, det är lite kvinnosynen i Twin Peaks tycker jag är lite komplicerad. Och både på gott och ont, för att vi har vissa kvinnliga karaktärer i stora roller som är väldigt starka, alltså som går sin egen väg, och vi har ju Donna till exempel som förändrar sig och som blir tuffare och som de ska lösa mordet själva, hon trycker på för det, hon ger sig in hos den här enstöringen Harold Smith själv, hon är helt orädd i många sammanhang. Vi har Audrey Horne som också är liksom, även om hon är lite, hon spelar mer på sex appeal om vi säger så än vad Donna gör, så är hon också samtidigt så att hon vill lista ut också vad som har hänt, och hon sätter sig upp mot sin pappa och lite sådana saker. Och det finns ett antal till som är väldigt starka, eller framförallt med den tidens mått väldigt starka kvinnor. Men sen så samtidigt så har man ett ställe som heter One-Eyed Jacks, som är en kasino slash bordell, där det verkar som att tjejer vill jobba som prostituerade. Det är inga problem att få dem från parfymdisken i Horns Department Store och åka upp och vara värdinnor på One-Eyed Jacks. Och den, vad tycker du, känner du samma sak som jag, att det blir liksom lite, jag vet inte riktigt vilket ben jag ska stå på i det ämnet?
Det är ju alltid svårt att prata just om alltså, kvinnosyn. Jag tycker ju att även om du pratar om att vissa karaktärer är ganska starka karaktärer ändå, så tycker jag ändå att det är ändå en liten skev bild även på de karaktärerna. Man försöker göra dem mer kvinnliga än vad de kanske, alltså, som kvinnor kanske inte är faktiskt. Men där kan man ju också egentligen återkomma till det här, alltså såpopera, ja, men Audrey Horne då spelar mycket på sexualiteten, vi har den här tuffa, alltså Catherine Martell, hon är den tuffa karriärskvinnan, och de kör ju liksom med att mer tydligt liksom att du är den här karaktären, kör på det. Men jag tycker ju ändå, ja, det är lite ändå lite förnedring till kvinnor tycker jag, men å andra sidan det är många år sedan nu och jag tror att vi har ju kommit längre i tänket vad en kvinna är idag kontra då. Så att jag accepterar den kvinnosynen man hade, men jag distanserar mig ju ändå från det. Men som sagt, acceptans finns.
Ja, om vi säger så här då, att det är en, om vi tänker tillbaka till tidigt 90-tal, sent 80-tal, så är det en, det är fortfarande inte en bra kvinnosyn nödvändigtvis som förmedlas i de rollerna heller, men det är fortfarande en intressantare kvinnoroller än vad många andra är i den tidens tv och film.
För jag tänker ju att många serier, alltså på den tiden, det fanns ju inte, alltså kvinnor hade inte så stora roller. Och där har vi ändå David Lynch ändå lyft fram kvinnorna, skulle jag säga. Att de får, alltså kvinnorna får ju ta lika stor plats i den här serien som män får. Och jag kan ju även tycka att kvinnorna har ju starkare karaktärer än männen. Det finns mer starka karaktärer kvinnor än vad det finns män i den här.
Ja, för du, alltså typ exempel till är ju liksom Lucy som spelar någon poet. Man upplever henne nästan som en dum bimbo i vissa fall, men samtidigt så som hon kör med, ja, egentligen hela sheriffstationen, men framförallt med stackars Andy och Dick och sådär, så finns det ändå. Och det är intressant just det som du säger, att om man bortser från Dale Cooper, som ändå i slutet på andra säsongen så blir det en mer komplicerad karaktär, så är det ju ändå så att de andra är ju ganska fyrkantiga, och det är tysta, starka män som Ed Hurley eller brottslingar, och även Sheriff Truman är ju ganska torr liksom i som karaktär, medans kvinnorna faktiskt, som du säger, har mer att gå på, om vi säger så, som karaktärer. Men en annan sak som slog mig, som jag inte heller tänkt på innan, det är ju att Laura Palmer, Donna Hayward, James Hurley, Maddie tror jag också, och Audrey Horn, de ska föreställa 17 år gamla. Och förutom i första avsnittet så tror jag aldrig vi ser dem i skolan igen.
Vi ser dem i skolan vid något tillfälle efter det. Men, och sen så ser vi ju även lite när Nadine blir tonåring igen. Då får vi ju se lite skolscener.
Då är det lite cheerleader-scener och sådär, ja just det. Men de har väldigt mycket fritid i varje fall.
Väldigt mycket fritid. Och när vi ändå pratar om fritid, för jag tänker just egentligen huvudkaraktären då, Laura Palmer. Det här är då 17-årig tjej, blir mördad. Och sen så får man ju reda på ganska mycket liksom om hennes liv. Hon ställer upp på välgörenhet. Hon delar ut mat till någon som behöver det. Hon ställer upp som läxhjälp både för Audrey Horns bror. Hon lär Josie bättre engelska. Det är så många, alltså, sidoaktiviteter som den här Laura Palmer ändå lyckas göra, samtidigt som hon går i skola. Hon kanske håller på med lite draghandel och tar lite själv. Och hur lyckas den här människan ha tid med allt detta?
Hon lyckas genom att hon tar droger kanske. Då hinner man med det. Laura Palmer är ju intressant också på ett annat sätt. Och det, hon spelas ju av en kvinna eller tjej då, som heter Cheryl Lee. Som också var, för att från början så hade David Lynch och dem en tanke om att vi behöver ha någon som kan spela liket av Laura Palmer. Och vi behöver ha någon från lokalt, någon lokal tjej som kan köra det här, så blir det lite lokal anknytning där de var och spelade in. Och då hittade de Cheryl Lee och så skulle de spela in lite sådana här tillbakablickar. Men framförallt så var det när de spelade in den här, det är också ganska tidigt i serien, scenen som James filmar när Donna och Laura står och dansar ute i skogen liksom, eller på något berg. Och då förstod de att hon faktiskt var en ganska duktig skådespelerska. Så då skrev de in fler tillbakablickar och skrev in karaktären Maddie, som spelas utav samma skådespelerska. Hon är ju extremt lik Laura Palmer då i serien. Men det fanns liksom inte med förrän de redan hade spelat in de delarna. Så hon var helt okänd, hade aldrig skådespelat hela sitt liv innan hon fick rollen som Laura Palmer. Och det kan man väl ändå säga är lite av en... Nu fick hon inte en jättestor karriär efteråt. Men det är ändå ganska häftigt att komma helt blank och få den här nästan titelrollen.
Ja, verkligen. Det här visste jag faktiskt inte om. Att de hade bara plockat upp henne lite och sen faktiskt skrivit in henne mer i serien. Det var nytt för mig.
Ja, det finns lite sådana små anekdoter kring den här serien som är lite rolig. Och det är en av dem. Det tillsammans med rekvisitören som blir mördare är också en liten rolig sida av Twin Peaks. Om vi tänker lite så här då. Twin Peaks var ju, vi har varit inne på det lite innan, men Twin Peaks var ju väldigt nydanande när det kom. Det var liksom en kombination av kriminalhistoria, såpopera och någon typ av övernaturlig berättelse i ett. Det hade man ju aldrig sett innan. Idag kanske, har vi sett det idag? Något liknande, om man ska hitta någonting som man kanske kan jämföra det med.
Jag tror det finns så mycket serier nu, så jag tror det finns lite alltså, snarlika serier just nu. Nu kommer jag inte på någon specifik. Så att om den skulle komma idag, då tror inte jag att den skulle ha blivit så stor som den är. För att det finns så mycket, och utvecklingen har gått så långt ändå i historieberättande, övernaturlighet. Ja, jag tror att om den skulle gjort idag så skulle den inte slå så hårt. Och det kanske man ändå märkte när de ändå gjorde en säsong 3 som kom 2017 tror jag. För den fick ju inte ett lika stort genomslag ändå som de två första säsongerna av serien.
Precis, och jag tror ju att den serien som jag kommer på, moderna serier som ändå har någonting av det, så är det just True Detective som kanske har den här kriminalhistorien kopplat till lite övernaturlighet, men den har ju ingen såpopera stil över sig. Men jag håller med, jag tror inte heller att hypen hade blivit lika stor idag som den var på liksom tablå-tv-tiden när folk kollade vad ska vi titta på ikväll, ja, vi måste kolla på det här. För er som inte ni som till och med är yngre än Ullis, så fanns det en tid när man inte kunde streama saker, utan man var tvungen att titta på det som faktiskt sändes på de kanalerna man faktiskt hade hemma. Och då kollar man längst bak i tidningen så tittar man på vad går klockan 8 ikväll. Ja, men det är det här. Ja, men då tittar vi på det. Det är också så ytterligare en sån här liten intressant kringberättelse kring Twin Peaks. Så är det ju att inför säsong 2 så David Lynch och Mark Frost tog ett litet steg tillbaka bägge två. De var inte riktigt lika involverade i direkta arbetet med säsongen. Och det blev lite av en konflikt mellan de här två herrarna. Och tv-bolaget också för den delen. Tv-bolaget låg på dem om att ni måste ju avslöja vem som mördade Laura Palmer. Det är hela idén, tyckte tv-bolaget, att klura ut det. Mark Frost höll med tv-bolaget och tyckte att det liksom var en skyldighet mot tittarna att faktiskt avslöja det. Men David Lynch försökte in i det längsta hålla fast vid att vi ska aldrig visa vem som faktiskt mördade Laura Palmer, utan det ska vara obesvarat genom hela serien i princip. Hade det ens funkat, tror du, att inte avslöja det? Även om vi pratar för 34 år sedan. Idag hade det aldrig gått.
Jag tror faktiskt att det skulle ha fungerat, för på sätt och vis, det var ju inte Dylan Palmer som mördade sin egna dotter. Det var ju ändå Bob. Men för man märker ju ändå en skillnad i serien just vid det här brytet. Det får en annan känsla i serien just när den här upplösningen kommer med Dylan Palmer. Och det blir lite som en annan serie nästan. För jag känner att jag själv skulle nog känna att jag skulle nog dras med mer ifall man inte faktiskt fick reda på det. Alternativt att man fick reda på det liksom verkligen när serien tar. För mig tar ju faktiskt egentligen serien slut efter andra säsongen. och jag skulle lockas med på ett annat sätt, tror jag, om man inte skulle avslöja det där. Men jag tycker att det, om man säger då, min Twin Peaks är ju säsong 1 och 2. Och jag känner att efter upplösningen då på mordet så blev det lite en annan serie. Inte för att den är dålig, men den är annorlunda.
Precis, bra sagt. För det är precis så jag känner också att, och det syntes ju också, tittarsiffrorna rasade när de väl hade avslöjat mördaren. Och sen så fick den ju inte fortsätta efter den andra säsongen. För det blir någonting annorlunda. För då, det som finns kvar då är att visst det är lite relationer och sådär. Men också just det här med det övernaturliga. Och då blir det en helt annan serie. Sen jag kan ju nämna det bara, vi kommer inte prata jättemycket om säsong 3 som kom 2017 idag. Den var precis som Ulle sa, det var ju liksom inte samma hype, eller ja, det var en hype eftersom det var så länge sedan och det skulle ju liksom bli fortsättningen och kanske upplösningen på hela berättelsen. Jag kan ju säga, om ni inte har sett säsong 3, så jag kan rekommendera att göra den, men jag vill också rekommendera alla att förstå att det är David Lynch som har fått fria tyglar med att göra precis vad han vill med den här berättelsen som han vill berätta. För det kan vara en av de konstigaste tv-seriesäsonger jag någonsin har sett. Kyle MacLachlan spelar ju 3 olika Dale Coopers i säsong 3. Men gör det ju fantastiskt bra. Så ja, visst, titta på den. Men tänk på att det är David Lynch som ligger bakom den på riktigt den säsongen. Men som sagt, det är, de avslöjar ju till slut. Och sen finns det ju det hela säsong 2 avslutas ju i princip i det röda rummet då. Dale Cooper kommer dit då, i The Black Lodge och så vidare. Men nu säger ju David Lynch, har sagt i ett par intervjuer efter att säsong 3 kom ut, att han har en hel drös med idéer för att göra ytterligare säsonger av Twin Peaks. Nu vet vi inte vad det är för typ av idéer, men tror du det finns något kvar att spinna loss på när det gäller Twin Peaks?
Nu kommer det ju till erkänna, jag har ju inte sett säsong 3, så därför så vet jag inte riktigt vad som händer. Men jag tror att det är lite avslutat faktiskt, att den här serien får leva vidare i det det var. Jag är rädd att man kanske kommer förstöra ändå musiken och det som ändå gör det speciellt ifall man fortsätter ytterligare. Och någonstans så tycker jag ändå att i och med att det avslutades för mig i säsong 2 där, det var ett otillfredsställande avslut, men det var ett avslut, och där får ju min fantasi leva vidare.
Precis, och det ska man ju säga om säsong 3, att den har egentligen väldigt, väldigt lite med Twin Peaks att göra på vissa sätt, skulle jag säga. Det så utspelade sig knappt någonting alls i staden Twin Peaks. Visst, det är ett antal skådespelare som är med igen, men den utspelar sig nästan mer i David Lynch fantasi på något sätt än vad den gör i Twin Peaks för mig också. TV-serien Twin Peaks är för mig också avslutad efter säsong 2. Och sen så är det typ en spin-off säsong 3, att det är lite samma karaktärer och det är grundstoryn fortfarande där med att det är onda andar och röra rummet och massa konstiga saker. Men den är liksom mer av David Lynchs fantasier än vad det är kopplat till säsong 1 och 2 faktiskt. Det tycker jag också. Men jag känner väl någonstans att vi har gått igenom serien. Vad har du för... Du får nämna topp 3 karaktärer i Twin Peaks.
Topp 3 karaktärer.
Med motivation självklart också. Motivering heter det.
Då ska vi se. Alltså Garland. Den här militärpappan. Som inte säger jättemycket. Men är någonstans nyckeln till allting. Han är med, alltså inte, han är inte jättemed, alltså mycket i serien. Men när han väl är med, då händer det saker. Han försvinner. Han blir drogad. Han har kontakt utomför jorden med rymden.
Ja, Major Briggs är alltså din nummer tre.
Pete Martell. Denna underbara man. Han lever liksom i centrum av en maktkamp av företagare i Twin Peaks. Men är helt obrydd. Han har sitt fiske. Fiskarna är överallt för honom. Jag menar, serien börjar ju till och med att han ska gå och fiska. Och så hittar han en mördad Laura Palmer. Vi har liksom när Dale Cooper och Harry Truman kommer och intervjuar. De blir bjudna på kaffe som då Agent Cooper älskar. Och vad hittar man i kaffeperkulatorn? En fisk. Senare i säsong 2 i slutet där så då har vi ju kommit till Nemesis the Windom Earl i serien. Han klär ut sig till Log Lady, stjäl Pete Martells truck där det ligger x antal fiskar.
Och nu väntar vi ju då på nummer ett.
Då. Vem är? Men det är ju nästan Log Lady. Det är Log Lady.
Det måste vara Log Lady.
Ja. Eller frågan är om det är ändå Log Lady som är min favoritkaraktär eller själva trästocken hon håller i. Den har så mycket att säga men man hör ingenting.
Nej, hon måste berätta vad den säger. Det är ju en fantastisk karaktär också. Som också har lösningen till många, många saker. Och har kontakt, känns det som, med det mystiska väsen i skogen och så vidare. Ska jag köra en topp tre snabbt så tror jag att... Jag gillar också Major Briggs. Jag tycker han är en skön karaktär. Och som du säger, han sitter ändå någonstans inne till slut. Visar sig att han har nyckeln till hur allting hänger ihop. Jag har någon typ av förkärlek också till den lite träiga Sheriff Truman. Det finns så mycket i honom, känns det som. Olycklig kärlek och han är ensam, stående i varje fall. Men liksom, han känns liksom sån där. Och han försöker bara göra sitt jobb på absolut bästa sätt. Och sen, jag har svårt för att komma förbi Dale Cooper ändå. Kan också hänga ihop lite med att jag har sett säsong 3 och hur Kyle MacLachlan, fantastisk han är där. Men han är, det är en skön karaktär på något sätt. Sen är han också ganska, eller det är synd att säga att han är fyrkantig för att han har ju fantasier och ser saker och hittar på tibetanska grejer för att söka lösa det här mordet. Men, eller förlåt, nej, nu kom jag ju på vem min favorit är. Den andra FBI-agenten, Albert Rosenfeld. Miguel Ferrers fantastiskt osympatiska FBI-agent som kommer dit och hjälper till med jämna mellanrum. Men som vis på något sätt, det finns en scen i fika i konferensrummet på sheriffkontoret när det håller på att bli bråk igen mellan Albert och Sheriff Truman. Och Albert säger liksom att nej, men jag går på samma väg som Gandhi och Martin Luther King gör. Det är non-violence för mig. Jag lever mitt liv utifrån kärlek. Och så bara klappar han om Sheriff Truman och går därifrån. Och då är han den mest osympatiska som har snackat så mycket skit om Twin Peaks och om bonläppar och alla egentligen som bor i den där stan. Det är nog fan min favoritkaraktär när jag tänker efter. Fantastisk spelare av Miguel Ferrer som också tyvärr gick bort här för ett tag sedan. Härligt, men jag tror att vi har... Finns det något mer du vill säga om Twin Peaks? Finns det någon plats eller scen eller något som du speciellt känner att det där är peak Twin Peaks?
Alltså, jag tror nog att det som jag verkligen, verkligen gillar, det är ju nästan på RR's The Diner. Sitter ner, en god kaffe och en paj och det här är alltså the heaven on earth. Det tror jag ändå. Just den scenen. Alltså man blir glad. Och det är lite där är fingret på Twin Peaks.
Damn good cup coffee och damn good cherry pie. det är onekligen Twin Peaks. Och med det tror jag att vi avslutar kvällens och veckans avsnitt om Twin Peaks. Missa nu inte att det finns en tipspromenad att gå och svara på frågor om Twin Peaks samtidigt som ni får lite motion. activequiz.se, där hittar ni mer information om den appen, och sen går ni in och så söker ni på Geek till exempel eller Twin Peaks, så ska ni kunna hitta den här quizen. Härligt, med det så tackar jag Patrik för mig och säger tack och hej.
Hej hej.